Äntligen! Det är måndag i Schibsted-huset och jag får ynnesten att sitta i ett litet ryskt 70-talsrum här och prata hockey med mina två vänner Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist. Välkomna!
Tack, tack!
Tack, tack!
Du var på fest i lördags, Tellan.
Ja, nu igen. Mycket fest.
Ja, just det.
Många, jag har ju kommit till den nobla åldern att alla mina vänner fyller 40. Så det är väldigt mycket 40-årsfester nu.
Och vi får gratulera i efterskott.
Ja, tack så mycket.
Vad var det bästa presenten du fick?
Den bästa presenten är nog när vänner och familj dyker upp, tycker jag.
Kom igen.
Nej, men det är
du är lite materialintresserad. Du är ju målvakt, så att du gillar bara material. Du måste köpa någon sån här, du måste köpa någon Sonos-högtalare eller någonting.
Ja, det har gjort tidigare, men det är det sämsta köp jag har gjort faktiskt. Okay. Inte så att det är dåligt, utan
då kommer
det
vi inte få sponsra av beep här.
Väldigt mycket pengar kostar i alla fall. Hela mitt ljudsystem hemma.
Men åkte du till Ibiza och bjöd polare och så hade ni white party, eller?
Nej, jag är inte riktigt så, men vi åkte faktiskt i våras redan till New York. Så det var min lilla 40-årspresent, och sen hade vi en fest för vänner och familj i somras här också.
Ja, just det. Ja, men det var,
så nu var det lite
kom enklare. Min Abris inbjudan bort där, eller vad hände med dem?
Ja, du får skylla på Postnord också.
Ja, kul var det här. Och Abris då, du var ledig helgen. Första helgen på den här hockeysäsongen som du var ledig.
Ja, precis. Det stämmer faktiskt. Det är knappt som man tror det är sant. Ja, jag höll väl på att småjobba lite ändå faktiskt.
Ja, men kan du hålla dig från, eller fibblar du med telefonen, eller får du en lavett av frugan då, eller vad händer?
Nej, jag fibblar nog med telefonen lite.
Du gör det?
Och kolla lite matcher och sådär och så. Ja, men vi hade väl lite socialt umgänge blev det i alla fall.
Ja, men du, när du fibblade på telefonen i lördags då, vad var det som du sa oj, oj, oj när du såg då? Fanns det någonting som du hajade till under lördagens matcher?
Jag tyckte det var en rolig match. Jag satt faktiskt och tittade på...
Men du var ju ledig.
Ja, men jag måste ju hålla mig uppdaterad ändå. Så jag satt och kollade på... Det är en sak att kolla på hockey och en sak att jobba med hockey. Så att, nej, jag satt och kollade på Frölunda Färjestad. Jag tycker det var en...
Det är alltid, det är garanterad underhållning.
Ja, och därför jag valde att lägga den lediga dagen och titta på den matchen. Men det tycker jag var en underhållande match, rolig match. De där två lagen pressar ur det bästa av varandra, tycker jag.
Kallade de det för derby förresten?
Ja,
inte det?
Ja, ja. Vad är derby för er då?
Derby för mig är ju när lagen är... I samma stad.
Kan inte du googla derby så håller jag igång diskussionen av det så här. Ja, men du menar alltså att Djurgården och AIK är ett derby.
Lokalderby skulle jag säga.
Men det är ju då Stockholm mot Solna.
Typ. Ja. Och Södermalm.
Okej, och då funkar det som derby.
Ja, för mig är det ett derby i alla fall.
Kan du ta Wikipedia beskrivning av derby?
Ett derby är en match mellan två eller flera idrottslag från samma stad eller närliggande städer.
Ja. Närliggande är också
Men är Göteborg Karlstad, kan man kalla det för ett derby då eller?
Nej, det måste ju vara, vad är det, en och en halv timme i alla fall va? Vad är det mer? Två timmar?
Tre timmar tror
jag. Tre timmar, men, ja. Då kan man inte kalla det för derby.
Men Tellan, du säger Stockholm Solna är okej derby.
Dala derby kan jag köpa också.
Leksand-Mora.
Ja, kan jag köpa.
Vad är derby för dig då? Eller vad tycker du, när en missbruk kan man det där ordet?
Ja, när man kallar Frölunda Färjestad för ett derby så missbrukar man om du vill ha ett konkret exempel. Jag tycker, alltså, helst samma stad. Jag kan köpa samma landskap. Ett Skånederby mellan Malmö och Rögle köper jag. Ett Daladerby mellan Leksand och Mora kan jag också köpa. Men börja prata om tre timmars resa och dessutom inte samma landskap eller någonting. Ingen anknytning överhuvudtaget förutom att de börjar på F båda lagen möjligtvis. Så att, nej, det köper jag inte.
Får jag slänga fram några derbyn och så får ni säga varannan gång här då om det funkar. Bulebä. E4-derbyt HV mot Asplöven. Tellan, funkar det eller är det liksom tillgjort eller vad tycker du?
Nej.
Han funderar lite.
Ja, precis. Jag tror du skulle säga...
Asplöven.
Ja, Asplöven. De är uppe från Haparanda. De ligger ut med E4. Alltså E4 är ju motorväg som går som en åder. Ja.
Tack.
Ja.
Tack. Nej.
Det funkar inte. Nej. Micke Sundlöf derbyt. Leksand Brynäs. Han har ju spelat i båda klubbarna. Fostrad i Leksand och i Brynäs.
Ja, han har väldigt... djup Leksands historia Sundlöf, den måste vi lyfta fram sen någon gång. Nej, jag tycker inte det är ett derby. Det kan vara, man pratar om Gävle-Dala-derby och sådär, men jag tycker att det är ett rivalmöte.
Och sista hotellan, kaffederbyt Brynäs-Färjestad?
Nej.
Nej.
Det är så också ett rivalmöte. Alltså är du med? Det är liksom två stora klubbar med väldigt fin historik som möter varandra. Man får hitta på någonting annat, tror jag.
Ja, ja. Vad var det HV trollade till? De gjorde en rolig tweet här på Instagram. Så, eller på, både på sociala medier. Eller på alla sociala medier gjorde de lekte med ordet derby. Men nu kommer jag inte ihåg vad de skrev. Om det var Axel Holmström derbyt kanske. HV Skellefteå eller någonting
sånt. Någonting sånt. Ja. Locka lite publik extra.
Men du, det var en perfekt, det låter som att vi nästan har gjort ett manus här, Abis, men du pratade om att du gick igång på Frölunda och Färjestad och det kommer mer om den matchen. För det var den matchen, Abis, som jag också satt och kollade till och satt och njöt och tyckte det här var den roligaste matchen på hela lördagen. Men det var också den matchen när jag blev mest förbannad, för jag satt här på redaktionen. Vi sitter mitt vid T-centralen i centrala Stockholm. Jag hade 4 tv-skärmar framför mig och skulle vara som en lots i hockeyns farled och chatta med läsare och så vidare. Och sen så var jag jättestolt för att det var en situation när en Frölunda-spelare, Fagemo, åkte mot Färjestads målvakt Svensson. Och han gjorde mål. Fast jag upplevde att Fagemo stör Färjestads målvakt inuti målgården, och det har jag lärt mig nu. Nu har jag utbildat mig och jag har lärt mig att den här säsongen så kan man sätta som en mur runt målgården, att där får inte spelare, oavsett om han inte är i närheten av målvakten, man får inte vara där och hålla på och fibbla vid målchanser, utan målgården är målvaktens område. Men det här slutar med att det blev mål, fast jag upplevde att det var klar touch. Så jag liksom satte popcorn i halsen och funderade på vad är som sker. Jag vet att ni har satt in i den här situationen och ordet är fritt. Vad tycker ni om det här? Tyvärr så är det här radio, så man skulle vilja visa den här målchansen. Men jag hoppas att ni som lyssnar på det här kanske har sett den på Simor eller på Aftonbladet eller på sociala medier, så att ni hänger med vad jag pratar om.
Ja, vi kan väl kanske rekommendera att de går in på Hugo Eurenius Twitter. Han hade gjort det väldigt bra när han klippte ihop hela situationen ihop med det som man pratade om på upptaktsträffen. Vi blev ju rejält upplärda där på upptaktsträffen. Det var ju 90% av dem gick åt och berättade alla regler och sådär. Och precis som du säger, vi trodde att vi kunde nu, och jag har tidigare sagt att jag kommer aldrig att förstå vad som kommer att vara mål eller inte. Så fort man tror att man vet vad som gäller så kommer en sån här situation och så är man tillbaka på ruta noll igen, och nu har man ingen aning längre.
För visst var det så här, Tellan, och du som är målvakt, rätt var en fel nu. Det var alltså en målchans för Frölunda. Fagemo driver mot målvakten.
Yes.
Och typ slår in sin egen retur på något sätt. Liksom glider, fullföljer, som säkert Roger Rönnberg skriker om på varje tränare. Fullföljde och åker in mot målvakten. Så klubba och allting liksom kommer på Marcus Svenssons skridskor. Alltså han störs, upplever jag lite då. Vad säger du om den här situationen?
Nej, men jag, först och främst så tycker jag att den här regeln har funkat jäkligt bra fram till den här matchen. Så jag vet inte vad som hände riktigt, om de blev någon domarna fick någon blackout eller vad som helst på den här, för jag tycker att den är så oklar att de ska döma bort den.
Ja, för du blev lika förvånad som vi blev här alltså.
Ja, verkligen, och man tycker ju när man får in och se bilderna efteråt att det borde vara såklart liksom från alla håll och kanter, men jag vet inte riktigt vad som hände, om de fick någon, som sagt, lite hjärnsläpp eller någonting. Men verkligen inte vilja kommunicera ut någonting heller.
Vi domarna. Kan väl säga det också, Thomas, att vi har ju försökt väldigt hårt och enträget att få med en domarröst och kommentera det här beslutet. För det blir oftast alltid bättre när de får komma.
Vi sitter ju och killgissar lite.
Ja, nu tycker jag väl att det är lite mer än att vi killgissar det ändå. För att vi har ju ändå stöd av den här regelgenomgången som har varit och situationen finns och sådär. Men de har duckat frekvent här och varit upptagen med allt från paddel till Skype-möten till annat. Både domarna och domarbas och allt möjligt. Så tyvärr så får vi inte med dem här, för det hade varit intressant och säkert lärorikt också att få höra hur de ser på situationen.
Det är ju så här också att de gjorde ju videogranskning på den här sekvensen, på det här målet. De ville ju kolla det, så de gjorde ju en extra titt på det hela, och då har de alltså tillgång till situationsrummets bilder då, som de får via Cibor. Så att vad heter domaren? Det var Sören Persson och vad heter den andra?
Jag vet inte vem den andra var, men Sören Persson.
Ja, Sören Persson var, så var det en till domare. De kollade ju en extra gång på det hela, och även efter den här extra gången eller säkert trippla gången, man kollar inte bara en gång utan kollar säkert 3-4 gånger, så upplevde de att det skulle vara mål då. Tror ni att det var ett misstag? Alltså tror ni att de fick en blackout på den här titeln? Eller är det någonting som jag har någon kunskapslucka någonstans att det ska vara mål?
För mig känns det som att det har varit en liten blackout där, men vi har ju suttit och pratat om här inne att vi inte alltid ska ha millimeterrättvisa med video och såna här grejer, så att nu vart det ju en sån, så att då får vi ju liksom räkna med att det ska vara så här ibland också, att det blir fel.
Men när jag började
gå... 95% av gångerna har ju faktiskt blivit rätt i år, det får vi inte glömma heller. Nu är det en gång som det blir fel.
Ja, och då älskar vi
Vi älskar inte det, men vi vill ju känna oss trygga liksom. När du sitter och lajvar och berättar för svenska folk, så vill ju du kunna gå ut och säga att ja, men det här ser jag på reprisbilden, att det här är inget mål. Det kan jag säga. För jag hade ju hellre sett att nu har vi millimeterrättvisa har vi, med att vi har alla de här videogranskningarna. Det är ju det andra vi har pratat om, att kanske inte allt ska videogranskas. Men om de nu ska göra det, så vore det ändå tacksamt om de gjorde rätt. Men visst, det är ju mänsklig faktor, och det är domarna på isen som tar beslutet när de tittar på bilderna där i båset och så. Och de har puls och det kan bli fel. Och jag tror att det blev fel den här gången. Det vore väl klädsamt.
Det är så svårt att se det. Alltså, jag är så svårt att se när man åker in i sekretariatet, sätter på sig hörlurarna, avskärmar sig från publiken, kollar, pratar med Lärking i situationsrummet, om nu Lärking jobbade. Du borde få så många inlevelser eller på något sätt mer information eller starka signaler vad som är rätt och fel. Och fel kan det bli, men det är inte jag förstår, det är varför de inte bara dömer bort målet på isen, spelar i målgården. Så gjorde man alltid när jag började gå på hockey. Jag vet inte hur många gånger det var per match. Man sa spelare i målgården, blåste av och så var det tekning.
Vi vill ju ha mål.
Jo, men varför kan inte domarna döma på isen? De är ju två stycken som åker och glor på det där. Kan inte någon bara blåsa mål? Ja, då var det mål. Eller så var det där spelare i målgården. De, klart de ser att Fagemo är i målgården. Ta beslutet.
De skulle kunna ta det beslutet, men det här har vi också varit inne på tidigare. Nu har de den här livlinan med kameror och såna grejer, så då tar de gärna den här extra sekunderna.
De dömer mål och sen blir det, nu ser ni inte mig, nu gör jag den här ringgesten med fingrarna. Då, att, och så
de dömer ju mål, för att fall det är inconclusive, så ställer ju liksom det som de har dömt på isen ska ju liksom vara det resultat som blir.
Sen finns det väl två situationer i den där. Det ena är väl naturligtvis störningen av målvakten i målgården, och det andra är väl att spelaren är väl bevisligen före pucken in i målgården också. Som vi tolkade i regelgenomgången, så skulle det också vara tillräckligt för att döma bort målet.
Man ska inte vara djävulens advokat, men det som jag noterar den här matchen, så var det ju, nu jobbar jag inte på matchen, jag satt på desken här, men Färjestad var inte förbannad efteråt. Och du vet, de föll matchen med, de förlorade med 5-3, 5-2 till slut, eller vad var det?
5-2.
5-2, precis, i matchen. Så att det var ju något mer mål som föll här. Men om vi minns rätt, så var det första här målet var tveksamt. Sen har vi också Max Friberg som åker på en han blir avstängd nu efterhand. Mm. Och där skulle ju Färjestad ha fått spelat 5 minuters powerplay egentligen, om man ska liksom hänga med, jag menar det. När de dubbelkollar den här tacklingen, då så tycker de att det är mot huvudet och så vidare.
Men jag tror jag får ju en liten känsla, om man är inne på Twitter och sociala medier, så känner man ju lite så där agg mot domarna från Färjestads håll, med tanke på deras historik.
De var lugna efteråt. Ja. Jag pratade med vår kollega Wagner.
Ja, differensen var inte så himla lugna efteråt. Nej. Supportrar, utan de känner väl att de har blivit lite... haft lite otur, om man vill säga, med vissa av de här målvakts...
Ja, det var ju förra året också.
Förra året, precis. Slutspelet och såna grejer. Så de känner nog lite så här, varför händer det här alltid oss?
Men som gammal målvakt och expert och en bra människa, Tellan, hur ska vi göra den här målgårdsregeln så att den blir... så att den funkar, så att den blir okej?
Okay. Ja, den är ju bra, nu vart det fel. Alltså, okay. Jag tycker att det har hänt flera gånger, jag sett matcher, att det har blivit mål. Det var en match där Djurgården fick ett mål... som var emot dem när de slog Svedberg i huvudet, som var liksom såklart. Och det var flera andra gånger målvakten eller spelaren varit i målgården och dömt bort det också. Så att jag tycker att den har funkat, regeln. Det blev bara fel den här gången. Vi får liksom acceptera det helt enkelt. Och då skulle man ju vilja att domarna kommer ut och talar om att det varit fel. För då kan vi släppa det här liksom. Och det är så det är. Det var en tydlig kommunikation.
Det enda jag kan tänka med det är att det skena mot skena lite grann av Fager mot Svensson. Att man inte tycker att det är tillräckligt mycket för att det ska vara en störning.
Ja, men han är ju i målgården.
Han är i målgården, och det är ju han får ju vara i målgården om man inte stör målvakten.
Och det sjuka är man...
Får man vara där?
Ja, det
är... jag upplever som att det är en mur runt det hela. Ja. Är du innanför muren där, även fast du... ja, då får vi dra det ett varv till då. Mm. Du menar på att du får stå med en skridsko vid ena stolpen om skottet kommer?
Ja, det menar jag. Så länge du inte stör målvaktens arbete.
Ja. Men då blir det en bedömning också.
Alla situationer där det är kontakt in i målgården ska gå i målvaktens fördel. Alla situationer utanför målgården ska gå i utespelarens fördel.
Det är en liten bedömning med det här också. Ja. Jag upplevde att målgården hade gått tillbaka och vara målvaktens ägo. Punkt slut då.
Och det må vara en liten touch eller vad som helst, men som målvakt när du står där och fokuserar bara på pucken, får en liten smäll på klubban eller handsken, det gör rätt mycket alltså.
Ja, nej, men det är ju solklart, jag håller med alltså, det ska ju vara, när vi, jag tycker det är jättebra med den regeln som man har, och det har funkat bra, och jag tycker att det där är klart tillräckligt för att man ska döma bort, i och med att man har satt det nu att det är verkligen målvaktens område där inne, och ska man vara där inne, då ska det absolut inte vara i närheten av målvakten eller kontakt med målvakten.
Jag upplever att utespelarna är mer i målgården nu än de var förr i tiden.
Jag tror att det är en liten läroperiod.
Driva mot mål? Är det,
ja,
som...
ja, det är nytt för dem också. Det här med att man, alla tränare har suttit och skriker, var så nära målgården som möjligt. Nu måste man ta några steg upp för att liksom inte det ska bli avblåsning. Så att jag tror att vi... Jag märker på vissa spelare som var väldigt nära tidigare har flyttat ut lite grann bara för att slippa det här. Liksom. Så att det är en lärosak.
Men varför är man som utespelare så nära målvakt? Det är inte bättre om jag är en meter utanför målgården, för då täcker jag ju mer. Då täcker jag mer ditt synfält. Om du förstår vad jag menar, va? Alltså min skuggan blir ju större mot målvakten då. Om jag står precis diktan mot målgården så kan ju du snurra med huvudet lite och titta över axlarna. Men är jag en meter framför så skymmer jag ju mer.
Ja, jag håller med i princip, och det är också när man får en retur att det har chans faktiskt att slå in pucken och kan vända dem och slå in pucken om det står en liten bit ut. Den här regeln tillkommer ju inte bara för SHL-nivå, utan det är ju också på lägre divisioner där det är ett större problem för målvakterna än vad vi är när vi har massa tv-kameror och kan följa alltihopa. Det finns ju liksom en, det kommer kanske bli en målvaktsbrist längre fram på att många ungdomar idag vill inte stå i mål, eller föräldrar säger åt sina ungdomar att de tycker du ska vara målvakter på grund av att det har varit väldigt mycket runt målgården och smällar mot huvuden och snaggar på målvakter. Så att vi måste ta hand om nästa generation som kommer upp också. Det är därför den här regeln finns också, tror jag.
Förra programmet då, då körde vi 60 minuter utan målvaktssnack. Vad händer nu när tällaren är med?
Ja, inledning av 20 minuter med målvaktssnack och bortdömda mål. Vi är skyld, det är tällan.
Fast det här var, jag blev ju fascinerad av det här, så att det är bra. Jag tycker det är absolut...
Vi får se hur de går vidare med det här nu. Jag skulle kunna tänka, men det låter ju i alla fall som att det är ganska mycket gång, möten idag, att det är något på gång. Och man vill ju ändå klargörande i det här. För det är ju som Tellan säger, att det har ju varit relativt bra så här långt. Och då måste man, är det nog viktigt att man reder ut den här situationen ordentligt nu. Är det här okej eller inte okej?
Det var en incident i Timrå-matchen också, vet jag, på söndagkvällen. Som var snarlikt som
i Hockeyallsvenskan.
Ja, som folk blev uppretade över det och så vidare. Men det kommer ju alltid, det spelar ingen roll vad som sker. Förlorar en slag så tycker man alltid att domaren är dålig. Det ligger i hockeysupportens DNA. En annan stor snackis under helgen och som berörde dig och mig, Abris, på lite olika plan. Det var skadan på Oskarshamnsbacken Oskar Nilsson. Kan du inte ta oss igenom lite här? Vad var det som hände på torsdagskvällen, var det väl i Växjö?
Smålands derby får vi säga då.
Är det derby då eller?
Ja, det är Smålands derby, så det kör vi på derby. Okay. Möttes där och början på andra perioden. Oskar Nilsson ska lägga ner en puck då i anfallszonen. Hamnar lite ur balans, går upp på en skridsko. Kinnemin kommer och fullföljer en tackling. 2-3 meter från sargen och Nilsson far ju med våldsam kraft rakt in i där och blir ju liggande. Och man har ju sett ett antal hockeymatcher genom i livet, ska jag väl villigt erkänna, och signalerna direkt var inte bra. Du vet, när de börjar, bara alla spelare börjar veva in personal, och personalen som kommer in börjar veva in ännu mer personal, och sen börjar de veva att de ska öppna kortsargen där och in med båren och allting, och han bara ligger helt still och det bara liksom rycker i benen på honom, och det var jätteotäckt, och jag var så glad att han kom upp på benen där, och att jag vet att han har väldigt svåra skador och sådär, men ändå
han skulle nog inte upp på benen, men som jag förstod det, för jag intervjuade honom, så sa han, jag kommer från norrifrån, så jag ska inte bäras av isen.
Nej, rejält hjärnskakad också då, men ja, nej, så det var väl bakgrunden i alla fall.
Och det är väl inte så mycket att säga om att en hockeyspelare som skadade sig, efteråt, du och jag var i tjänsten den dagen. Och vi valde ju att vi hade en report på plats på den matchen, men vi valde att lyssna med runt vad har han fått för skador, för vi tyckte det låg i allmänhetens intresse att få veta vad han har för skador. Sen om vi hade fått ett nej då, det vill säga nej, vi kan inte prata om det, vi måste vänta till dagen efter för att kolla vad svullnaden och så vidare, va? Men så fick vi ett ganska kraftfullt och som vi upplevde korrekt svar från en person, ska skriva så, Oskarshamn, eller hur ska jag beskriva vår källa i det här fallet.
Nej, jag tycker inte det behöver, det är en källa bara som ja. Det
här. Så snöar vi inte in oss och hänger ut
det
någon.
Det vi kan eller? Säga är ju väl att vi, folk tror att vi chansar bara och liksom så här, alltså det är klart att vi gör en rejäl,
vi ringde inte Nisse korvkiosken.
Rejäl seriös bedömning av de här uppgifterna och vilka som har lämnat dem eller om det är fler som har lämnat samma uppgifter och så vidare och så vidare. Så det är väl nummer ett där och där gjorde vi ju en noggrann liksom bedömning om vi kunde publicera det här och vi tyckte att det var tillräckligt trovärdigt. Och det gjorde vi ju, både du och jag. Så där landade vi med det då.
Ja, och vi gick också bet, om man ska säga, för vi pratade med sjukhuset om vi kunde få en kommuniké. Och den var liksom goddag yxskaft. Och sen pratade vi med lite andra, men folk ville inte uttala sig. Och så vidare. Och vi valde att skriva en grej på det här. Vi skrev att han hade en punkterad, två punkteringar på lungorna skrev vi, om jag minns rätt. Vi skrev att han hade förmodade små blödningar och så skrev vi att han hade en kraftfull hjärnskakning. Det här dagen efter då, på fredagen, så blev vi tokuppätna. Vad var det som hände då, Abris?
Ja, det började väl med att Oskarshamns sportchef där, Daniel Stolt, gjorde en intervju med Barometern där han kraftigt dementerade våra uppgifter då, och där han menade på att Oskar Nilsson hade fått panik på sjukhuset för att hans familj och vänner skulle bli oroliga, för det var ju inte alls så illa som vi hade skrivit. Och det säger ju denne Stolt då i en intervju, fast jag har så svårt att förstå att inte han ska ha den informationen vi hade. Han har ju varit och besökt honom flera gånger på sjukhuset och killen är ju halvt mörbultad med sina revbensbrott och allt vad det är. Så det är ett otroligt
revbensbrott.
Det är ett otroligt märkligt uttalande av Daniel Stolt till att börja med. Och det i sin tur satte väl då igång ett litet minidrev, kan vi väl kalla det för. I alla
och
fall.
Jag vill också säga att jag har fått en ursäkt som Barometern har fått i det här fallet.
Okej, okay, ja. Ja, de citerade ju bara Stolt, så det är väl inte så mycket. Och de gjorde väl sitt jobb. Det är väl inte, de kan ju inte.
Jo, men de skrev ju att vi hade skrivit och bla bla bla.
Jo, men det
bla,
hade
bla.
Vi också.
Jo, precis. Men man kan väl välja sina ord i det här fallet och man kanske skulle ha dubbelkollat uppgifterna.
Ja. Oavsett så tycker jag väl att de skrev vad vi hade skrivit och han gick starkt ut och dementerade. Det kan jag köpa. Sen så var det väl några av våra kollegor som hakade på det här då och tyckte väl att det vi höll på med inte var seriöst så att säga då, och gå ut med sådana uppgifter och så vidare och så vidare. Och ja, det vart en händelserik fredagkväll där, fast man egentligen skulle ha varit ledig. Men så kan det också vara i yrket som sportjournalist.
Och det här slutar också med att jag gjorde en intervju med Oskar Nilsson på lördagsförmiddagen och då går han ut och bekräftar de skador som vi skrev redan från dag ett. Till 97% kan man säga, va? Det var någon nyans där som man kan diskutera och så vidare, men att vi var rätt ute och så vidare så att säga liksom då. Så det är som det är, så det, vi ska inte sitta här och gråta att det var så synd om oss, men en intressant företeelse, och det är dit jag vill komma: hur mycket ska media fråga om skador efter en hockeymatch? Vad säger du, Tellan, och vad tycker du? När ska man liksom på något sätt, för det finns en personlig integritet och det finns ju en oro hos släkt och vänner. När är det okej att skriva om skador och vad upplever du är okej, Tellan?
Nej, men här tror jag, det här kändes ändå okej för att det var väldigt många som var oroliga. Man såg att det inte var inte livshotade skador. Om man går tillbaka och tänker på Forsberg så bad de ju ganska tidigt om att inte kommentera eller skriva om det. Så det är ju två olika alternativ tycker jag. Det här tycker jag var rätt. Sen tycker jag väl från klubben att man borde egentligen kommunicerat på ett eller annat sätt också hur han mår eller, och såna grejer också, för att det är allas intresse från fansen och såna grejer också att veta hur mår vår spelare.
Ja,
kan jag tycka.
Nu är Oskarshamn också, det är första gången om SHL, det här var en jättehändelse för dem, så kan ju också lite svårt att veta hur de ska hantera allting då. Men om du har drabbats av en hjärnskakning efter en match och jag ställer en fråga till er läkare då. Ska han säga då, tycker du, att ja, Tellqvist har fått en hjärnskakning?
Det beror lite på vilken typ av skador det är. Den här tycker jag att man ska gå ut och kommunicera, för det var så pass allvarligt.
Men är det en hjärnskakning?
Det finns ju spelare i SHL nu som har haft hjärnskakningar i år och som är väldigt viktiga för sina spelare. eller för sina lag som man kanske inte vill kommunicera utåt att de har haft hjärnskakningar, för då kanske man kan använda det mot spelaren. Det här är ju så pass tydligt att det här är liksom allvarliga skador, så att då tycker jag man ska gå ut med det. Är det något gränsfall, kanske lite dåligt knä eller ryggen och så här, då kanske man ska hålla det mer internt. Då får man köra den här upper body injury eller någonting sånt. Men det här är så pass allvarligt, när personen ligger och skakar på isen, så tror jag att man som fans, supporter och alla vill veta.
Sen måste man ju skilja på de här två sakerna, vad klubben ska kommunicera ut och hur vi ska göra
vi
vårt
ska
jobb.
Jobba. Vi det, jobbar alltså, ju inte för en klubb.
Nej, och det är ju det tror jag är viktigt att ta upp här, så att många supportrar förstår det, att de tycker att vi ska inte skriva någonting, utan klubben, allt klubben säger är sanning, och de ska lägga ut sanning och sådana saker. Och det stämmer ju inte. Dels har ju vi ett uppdrag att vi ska ju granska, vi ska ju rota, vi ska ta reda på saker.
Vända
det ingår ju i vårat uppdrag att göra det. Och sen är det så här att klubbarna, de skriver bara det som är bäst för dem själv. Det är oavsett, de ljuger hejvilt om saker och ting, och de, ska de styra agendan hela tiden, så kommer det bara och kommuniceras ut saker som gynnar dem. Och det har väl blivit en allmän förflackning, tycker jag, i journalistiken. Dels på grund av att det är tidsbrist, det är färre som jobbar och så vidare. Man har inte tid att göra sina egna undersökningar och granskningar om saker och ting. Utan det är allt vanligt att man skriver ut pressmeddelande från klubben. Och den spelaren har lämnat eller den tränaren har lämnat. Man gör inga egna kollsamtal, ingenting. Utan jag tror inte att det blir något bra klimat om vi ska vara språkrör och megafoner åt oss klubbar.
Eller bara vänta in pressmeddelanden hela tiden.
Ja, men precis. Och det är ju lite grann så man säger. Jag såg även, det är jätteintressant att se flödet lite grann, vad som händer de här gångerna. Jag tycker att det är människor som jag tycker ändå har haft hyfsad koll, som liksom går ut och säger att vi ska inte skriva om det, och vi ska inte skriva om det, utan det ska klubben skriva om. Alltså det är ju inte... Det kan inte klubbarna styra om vad vi skriver och inte skriver. Jag tycker vi har ett dåligt jobb om vi bara sitter och väntar på att klubbarnas pressmeddelanden ska komma.
Ja, och jag i det här fallet så tyckte jag vi gjorde rätt. För att vi ställde ju en öppen fråga till personer, alltså runt som kan ha insyn i den här skadan. Det kan vara olika klubbledare och det kan vara lagkamrater. Men det var ingen som ville uttala sig offentligt, men så fick vi uppgifter från ett håll som vi tyckte att det här är extremt trovärdigt, och då valde vi att gå på det. Och det, ibland så skriver man enligt uppgift, och det kan ju vara för att ofta skydda den personen, men det är ju inte för att sabba eller liksom på något sätt hänga ut någon spelare som är skadad och så vidare, utan det är ju bara för att vi känner att ja, men det här är skadorna och därför vill vi skriva att så här är fallet. Vi kände att det fanns ett nytt och det fanns ett stort allmänintresse för läsarna, lyssnarna, tittarna för att veta hur det har gått med den här stackars backen.
Ja, det var ju det alla ville veta. Och som jag säger, det är klart, hamnar du i ett läge där han ligger mellan liv och död, så gör det väl en avvägning om du skriver eller inte. Men nu visste vi ju att det inte var livshotande skador han hade, och då var det väl väldigt viktigt och relevant att få berätta vilken typ av skador han hade i alla fall. Att det tycker jag, och det tror jag många andra tycker också.
Har du fått några ursäkter från experterna? Eller? Nej, ingenting?
Nej, jag fick... jag pratade med en kollega, en förrätta kollega som jobbar nu på Barometern, och han bad om ursäkt och sa att han skulle inte ha skrivit som han gjorde i steg ett, som gjorde att det här surrade på sociala medier och så vidare. Var liksom den här texten, han gick stenhårt på sportchefen Oskarshamns uppgifter. Han kanske skulle ha vält bort eller suddat lite och så. Det sa han att det var dåligt. Och han skrev väl det på sociala medier också, tror jag, sen att det har varit fel. Liksom.
Sen tycker jag Daniel Stolt får steppa upp lite grann. Det, han är på SHL-nivå nu, och jag tycker liksom det han har hållit på med här till exempel är ju inte värdigt en sportchef i SHL. Och det finns ju även sportsliga bitar som jag tycker har skötts extremt dåligt här under hösten. Så att det liksom, ska man vara med här uppe, då får man nog ta och steppa upp lite. För att det han säger här nu, om man är korrekt citerad, är ju, skapar ju en enorm fel information så att säga med det han går ut med. Han måste ju ha haft den här informationen, annars är jag ju jätteförvånad.
Jag tror inte det.
Han är väl den som har varit mest på sjukhuset.
Ja, men bevisligen så har han kanske inte ställt frågan eller var så stressad och pressad och att det var så mycket intryck så att han kanske inte kunde sortera.
Nej.
Men det, vi träffar med igen på telefon, och det har vi inte nu i alla fall, och så vidare. Så att, men alla lär vi oss om någonting, och Oskarshamn har också säkert lärt sig en del av det där. Och vi har också lärt oss en del. Men nästa gång något liknande händer, kan vi skriva en källa angående skador? Eller vad tycker du, Abris, om vi ska avrunda den diskussionen?
Om vi gör en noggrann bedömning och känner att vi, det är ju inte första gången vi har skrivit via källor, det är ju inte
nej, inte källor, men just heller, skador.
Nej, men skador har ju hänt tidigare och sådär. Det viktigaste är väl att man känner sig trygg med informationen, att man det tycker jag är viktigast.
Har du varit med om någon sån här liknande fall som du har inte jobbat så länge, du har jobbat med media några år, men du har aldrig jobbat som medierepresentant kanske tällan, men det vi pratar om, har du varit med om något liknande där du känt att det här gjorde inte media så bra eller det här varit konstigt och så vidare? Just gällande skada eller någonting sånt där då?
Nej, men vi har ju Forsberg-incidenten, har vi ju. Men där sköts ju bra.
Hela medievärlden gick ihop och var väldigt noggranna med att vi avvaktar vad familjen Forsberg, agenten Reander och Leksand basunerar ut på sina hemsidor.
Så är det. Och det tycker jag sköttes extremt bra. Och det har vi, det var det som jag nämnde tidigare. Då har vi två olika exempel på hur saker och ting kan skötas. Och där kom det ju ut information också om hur han mådde ganska tidigt. Men media på alla sätt och vis valde att inte rapportera eller skriva om det. Liksom. Så att, nej. Inte sen jag varit på den här sidan av på bordet så har jag inte varit med om det här liknande. Men jag håller med Abrest lite grann. Jag tycker sportchefen borde ha bättre koll. Faktiskt.
Vi måste givetvis prata SDHL som jag upplever kanske är den mest intressanta SDHL någonsin genom tiderna. Den ligan har ju inte funnits i det formatet som det är nu. Hette ju Riksserien förut. Och kollar vi tabellen, jag vet att du har tabellen uppe här, Tällan. Mm. Vad är det som sker? Kan du inte rabbla tabellen 1-10?
Kan jag göra. HV etta, vi går vidare då. HV, Brynäs, SDH, AIK, Luleå, Djurgården, Modo, Linköping, Göteborg, Leksand sist.
Ja.
Med noll poäng än så länge.
Och det här brukar alltså vara, om vi kör en standardsäsong, jag skulle påstå att damserien är en av de mest lätttippade serierna vi har i hockeyns hierarki där. För det brukar alltid vara Luleå som leder och så brukar det vara, ja, vad ska vi säga, Modo, HV, Linköping som ligger 2-3.
Precis, Djurgården med en
bukvara. Ja, Djurgården topp 5. Och så Göteborg och SDE. Ska vi gå igenom SDE, det är alltså Stocksund, Danderyd,
Enebyberg.
Ja. Mm. Det är alltså norrklubbar i Stockholm som har en gedigen hockeyverksamhet. De har ju fått fram många duktiga hockeyspelare. Och de har alltså satsat på en damverksamhet. Men de brukar ha det tufft. De är ju som, vad kan man kalla det för, tredje klubben i Stockholm. Så de får ju välja det som kommer sist kanske på något sätt. Då. Men i år har de gjort en resa med en del importer och en tränare som är intressant. Så att de blir att räkna med. Vad har ni för spaning om SDHL i år? Har tabellen inte satt sig eller har vi ett trendbrott att vem som helst kan vinna?
Jag vet inte, är det så överraskande? Jag satt och kollade på mitt tabell.
Men att Luleå, du tippade Luleå etta.
Jo, nu har ju Luleå haft en väldigt turbulens med en huvudtränare som helt plötsligt ville bli sportchef i Modo som fortfarande är kvar där och man har haft lite skador på Karvinen och Hirikoski och sådär som inte har spelat. Så att det är klart att de har inte öppnat så bra som de brukar. Men jag tycker att det finns förklaringar till att de inte har gjort det. I övrigt så är HV har jag tippat SM-guld för. Brynäs har ju värvat jättestort. Jag tror de tippar trea i tabellen. SD är ju den stora överraskningen. Så är det ju.
Ja, och Luleå att de är så pass långt ner i tabellen. Jo, men de har ju ett dream team där uppe.
Jo, men Thomas, jag sa just att de har ju haft en väldigt turbulens där uppe. Ja. Det måste du väl också räkna in i det här. Med
jag tycker att de brukar städa bort AIK.
De har inte den bredaste truppen. Plockar bort Karvinen och Hirikoski från det där laget så är det ju inte så att det bara att de så mycket bättre än övriga lag direkt. Eller? Utan de så i fallet mycket med de spelarna. Och jag tror att det här med Fredrik Laders avsked också har stört rätt rejält faktiskt.
Mm. Ja. Djurgården då, Tellan? Du som har tentakler där.
Djurgården har problem att göra mål. De plockar in Wakefield liksom, som skulle göra massa mål. Men de har problem. De vinner matcher 1-0, 2-0 med öppen kassa och sådana grejer. Så de har ruggiga problem att göra mål. Och det är svårt. Svårt att vinna matcher när man inte gör mycket mål. Men det som man får höra från kontakter också är att se Göteborgs framsteg faktiskt i år jämfört med tidigare. Att de hela tiden tar kliv framåt och blir bättre och bättre som hockeylag. Mm. Förut så var det verkligen ett lag som alla bara gick in och körde över. Men i år så liksom ger de lagen match. Mm. Match efter match. Jag menar, de var ju uppe och spelade jämt med Brynäs i början av säsongen 2 gånger. Och sådär. Så det är kul faktiskt. Det är roligt att serien blir jämnare. Än på många år. Och Luleå har ju absolut den starkaste målvaktsuppsättningen också. Nu ska jag tacka målvakter igen. med Gramo. Så att, nej, det händer mycket inom SDHL också, vilket är kul. Det behövs. Med Brynäs satsning också som de gör på damerna där.
Är det här bra för Damkronorna att det är en jämn serie, eller är det SDHL styrs av utländska stjärnor, eller har vi någonting att göra med, eller kan vi dra paralleller på något sätt med att just nu så är det ju lite kaos mellan Damkronorna och Hockeyförbundet, att det inte riktigt är harmoni där. Man vet ju inte ens om när man kommer kunna spela en landskamp på damsidan nästa gång. Har du någonting att göra med varandra, att det är jämnt i serien och att det är kaos i den relationen?
Nej, alltså jag tror att vi får separera de
lite. Det är två olika saker.
Just nu, sen är ju SDHL med i själva förhandlingen också med det här. Men jag tycker ändå liksom att vi kan se matcherna nu på ett helt annat sätt. Det blir en helt annan snack. De får in sponsorer via DHL som går in med Mille. Som jag sa tidigare, det är liksom, det är öppet mål för sponsorerna att gå in i det här nu och synas tillsammans med tjejerna som tar kliv framåt hela tiden, vilket är jättekul för tjejhockeyn i Sverige.
Vi har i alla fall två svenska tjejer på topp 5 i poängligan där i alla fall. Både Hanna Olsson och Anna Borgfeldt ligger med där.
Är de, och nu blottar jag min okunnighet, men är båda de två med Damkronorna, eller någon av dem som har tackat nej och liksom valt att göra en Anna Borgqvist och som inte spelar med Damkronorna längre?
Men Hanna Olsson är ju med i landslaget och allt.
I alla fall, ja.
Anna Borgfeldt har ju inte varit med tidigare i alla fall. Då. De spelade i Göteborg där och fått en pangstart på, gjorde 11 poäng på hela säsongen förra året och gjort 8 nu på 6 matcher.
Spännande.
Men spelat i juniorlandslag naturligtvis tidigare och så. Då. U18 och lite så.
Det var mycket som hände i helgen. Vi hade en skada där som vart en skadegate, man kallar för det då, med Oskar Hansben, Oskar Nilsson, och så hade vi en fantastisk hockeyomgång i lördags. Sedan på söndagsförmiddagen så hände grejer i Linköping. Linköping valde att sparka, eller ja, jag vet inte exakt hur man ska beskriva det. Man skulle vilja ha varit en fluga på väggen där mellan Linköpings general manager Niklas Persson och forwarden Nick Sörensen. Det slutar med i alla fall att man bröt, och vem som bröt det vet jag faktiskt inte fortfarande. Man bröt ett 3-årskontrakt så att Nick Sörensen blev så kallad free agent. Och bara några minuter senare, givetvis, så hade han signat med en ny klubb, och då blev då Sörensens gamla klubb då, eller för detta klubb, Rögle. Är det rätt att göra det här? Vad som händer? Så här ställer jag frågan. Hur mår Linköping?
Men jag måste säga att jag gillar en del av det Linköping gör. Det är en rekonstruktion, man håller på med en total ombyggnad, man vill sätta ett annat sätt. Jag skulle säga att Niklas Persson har växt för mig under den här resan ändå. Jag tror att de menar allvar med att de verkligen vill göra någonting annat. Sen läser jag att supportrar är stressad, journalister är stressade över 5-6 omgångar. Det här kan ju ta 2-3 år alla gånger innan de är klara.
Nu vann de ju mot Växjö.
Nu vann de mot Växjö, så att jag tror att den här säsongen handlade stor del om att överleva. Och sen är det inte säkert, det kommer inte att vara topplag nästa år heller, och kanske inte efter det. Men man håller på att sätta en ny, vill sätta en ny typ av kultur där, och det kommer att ta tid, och det hoppas jag ändå att man ger dem, och jag tycker att jag ser intressanta signaler därifrån.
Och redan inför den här säsongen så valde ju då Linköping och via Niklas Persson att ta det obekväma beslutet att ta bort förra årets målkung, eller poängkung ska jag kalla han för, Derek Roy. Är det här rätt väg då, Tellan? Är det framtidens hockey? Bort med stjärnor, jobba hårt.
Jag tror det, specifikt om man har Bert där som tränare också, så tror jag alla de här superstjärnorna som gör väldigt mycket poäng, och Linköping har ju haft väldigt mycket sådana här spelare tidigare, Chad Kolarik och sådana grejer, Whitney nu, som är ganska, de är bra på att göra poäng men ganska bekväma spelare. Så att jag skulle inte vara förvånad om det händer lite mera ganska snart på vissa av de här spelarna också, att det försvinner. Det var nog inte en omöjlighet.
Vem tror du näst? Jag ska inte ta namnet, jag vet vem du kommer säga, Abris.
Jaså.
Men tror du får kicken från Linköping?
Linköping, ja. Whitney har gjort lite mål här på slutet nu ändå. Och verkar
acceptera en roll ganska långt ner i hierarkin,
ja,
också.
Ja, verkar acceptera också lite hårdare jobb och sådär. Och den signal jag får är väl att han lyssnar. Men sen är det inte alltid som att det liksom håller i sig så länge och sådär. Men ja, det är väl en spelare. Linköping har ju inte råd att ha någon fripassagerare på den här resan. Och har man en av de bäst betalda spelarna, Nick Sörensen, som inte gör någon poäng överhuvudtaget, som inte kanske trivs med det spel som spelas där, som inte, Nick Sörensen har ju varit ifrågasatt under hela sin karriär, kan han liksom hålla en hög nivå under en hel säsong, är han tillräckligt seriös för att vara en toppspelare, den toppspelare han kan vara, alltså, och det har ju inte gått åt rätt håll där, och jag tror inte att, och då tycker jag att det är helt rätt att Linköping gör det, jag tycker att det är rätt av Nick Sörensen också att lämna, för jag tror att han kommer till helt rätt miljö, tror jag, med Rögle där också, på det sättet de spelar, och Rögle får in en spelare som vi vet kan göra en 15, kanske uppåt 20 mål på en säsong.
Ja, han gjorde 14 i fjol, va?
Ja, han har ju legat runt 14-15 mål flera säsonger där, så det är en skicklig spelare.
Men behöver inte Linköping spelare som kan göra målen då?
Jo, absolut, och det är väl där det är ju en balansgång mellan det där, men i den rekonstruktion som de håller på med nu så tror jag att de måste hitta sina spetsspelare på annat håll och få in dem och förstå, för när de här spelarna kom in så var det ett annat Linköping det var, och då var det lite mer okej att göra vissa saker. Man sa ju även upp kontraktet med Adam Brodecki där, och man så förlängde inte med Roy, och man har plockat bort Kören sen nu, eller han har valt att gå då. Så jag tror att man måste bygga det här fundamentet först, göra det starkt, sätta den, och sen får man plocka in spetsspelare som liksom är överens med vilka villkor som är i det nya Linköping, om vi säger så då. Sen är det ju ett risktagande naturligtvis att göra sig av med den offensiva spets man har, för att det är klart, det kommer till en gräns, du måste ju fortfarande kunna göra mål framåt där också, va? Så att med det här läget, nu har man frigjort lite pengar, Mattias Bäckman kommer man i och för sig betala lite försäkringspengar på ett tag, men man kommer kanske försöka ersätta honom en back. Nick Sörensens lön försvinner bort här, man har gjort sig av Brodeckis lön är borta och sådär, så att det borde finnas utrymme nu att kunna hitta någon spelare, men jag tror de är väldigt noga med vilken typ av spelare som kommer in.
Jag skulle kunna tänka mig liksom en spelare som Mario Kempe som nu gick igenom waivers, eller har hållit på med waivers just nu där borta, om han är intresserad på att komma hem. Skulle kunna vara en bra värvning för Linköping. En poänggörare, en kille som jobbar hårt både på och utanför isen, så tror jag han skulle nog kunna smyga in, plus att han är bott en del i Stockholm, så att det är hyfsat nära där. Så att jag tror att det skulle kunna vara en drömvärmning för Linköping.
Sen tror jag att vissa pratar om Niklas Lundgren till Linköping, och det känns ju totalt osexigt för mig. För Niklas Lundgren, tycker jag, den typen av backar har man ju en handfull redan, kan jag tycka. Och han har ju inte haft någon bra tid i Brynäs, och känns ju inte som att han liksom är på väg att pika i karriären direkt heller. Va? Så att jag skulle i så fall vilja se att Linköping behöver nu i så fall är ju spelare som kan spela pucken, om vi säger så. Mm. Så alltså en spelskicklig back som man får in. Jag tycker man har en hel drös av det andra där, med allt från Mülleri till Hampus Larsson till Ginning till den. Så att det är ju en Lukas Bengtsson eller någon som kan sätta fart på spelet nerifrån som man behöver ha in. Nu vet jag att det inte är lätt att hitta, men om det är något man ska gå på så tycker jag att det är mera skills nu som man ska in.
Sen tror jag att huvudbry för Niklas Persson är också med monstret. Hur mår han? Vad händer då? För att vi märker ju en stor skillnad på när han spelar och när Jonas spelar i mål.
Jakob, förlåt.
Det var ju även förra året. Märkte vi en del att laget vinner inte lika mycket framför honom. Linköping, varför är det så?
Ja, precis. Linköping har inga stora marginaler. De måste ju ha sin första målvakt. Som står för att de ska vinna matcher. Det är ett jätteaber för dem om nu inte Gustafsson håller. Då är jag helt övertygad om att Niklas Persson kommer att gå ut och försöka hitta en toppmålvakt. På något sätt känns det ändå som att målvaktsmarknaden, där brukar det kunna finnas några namn ändå att hitta.
Asalak verkar ju precis signat för Riga. Det är Guslevski som var där, som faktiskt var på väg till SHL för några år sedan innan han signade Riga. Fick sparken ganska nyligen, så att det är ju faktiskt en målvakt som har visat stor potential när det varit VM-turneringar för Lettland. Skulle han kunna få lite bra målvaktsträning och lugna ner sig, tror jag att han skulle kunna bli en bra SHL-målvakt. Tror jag nu också, för en billig peng.
Mm. Nej, men jag gillar att man vågar ta beslut. Jag gillar att man vågar ta obekväma beslut. Och i det här fallet så tror jag det blir jättebra för Nick Sörensen också. För hans karriär har gått i stå när vi pratar om Lynch. Alltså, han kommer ju till en organisation som just nu kanske mår bäst i hela hockey-Sverige. Rögle har ju imponerat under inledningen här. Vi ska räkna in att Ted Brithén har varit borta i stort sett hela tiden.
Daniel
Saar är också borta. Craig Shearer har inte kommit än. Va? Så att... Nej, jag såg dem mot Leksand där och satt och sappade lite mellan matchen och så lite efterhand och sådär. Och det var ju, de är intensiva som 17, det är start och stopp, det är liksom det är inga långa svängar, de är duktiga tycker jag, passningsspelet också. Jag är glad på gång.
Jag ska försöka rabbla alla spelare som har fått, ja, om vi använder kvällsinstortsparken hittills då, eller fått lämna klubben i alla fall, eller där båda parterna har varit helt ense om att det här har inte funkat då. Och då börjar jag väl med att namnge de här som redan i augusti är. Det var alltså då från Oskarshamn. Jack Newton och David Goodwin fick ju, som jag upplever i alla fall, sparken från sin arbetsgivare där från Oskarshamn. Det var inte tillräckligt bra. Sedan hade vi ju, jag vet inte, Marcus Karlberg lånas ut från Leksand till AIK, kanske inte samma sak. Tobias Lindberg fick lämna Oskarshamn. Sedan har vi Marcus Ersson utlånad från Brynäs till Västervik, kanske ingen sparkning heller direkt. Vi har Jens Olsson, det kanske var förra säsongen, som fick lämna Malmö och nu klar för en schweizisk klubb. Och så har vi då i söndags Nick Sörensen då, som fick lämna Linköping, och Linköping har ju också tidigare valt att bryta med Adam Brodecki som gick till Brynäs. Och nu kommer vi till den här intressanta frågan: vem tror ni blir härnäst av ett, jag vill säga ett namn där ute SHL som du tror, som är farozonen av att tvingas packa ihop sina kläder, skruva ihop IKEA-möblerna och byta arbetsgivare?
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Axel Holmström har ju varit ute och talat om att det liksom inte är en optimal situation i HV. Jag tittar lite grann på Anthony Camara också. Jag tycker att han skapar en del, men han är väldigt långt ifrån målet. Och det är en så här typisk grej när man kommer från en liten ring borta i Nordamerika. När man kanske är van att stå toppcirkel och slå. Står man toppcirkel i Sverige så är man väldigt långt borta. Så att jag tror de jobbar...
Vad menar du nu? Nu hängde jag inte med. Nu tappar du mig här på. Hur var då toppcirkel? Du menar att han... Hur då menar du?
Nej, men när han står i powerplay och sådana här grejer, att han kommer väldigt långt ifrån målet. På mindre rink, så när du står toppcirkel, så är du mycket närmare målet. Alltså det blir som en tendens för när de här amerikanska spelarna eller kanadenska spelarna kommer över, att de liksom glider ifrån målet på ett helt annat sätt. De är vana att stå toppcirkel, och så står de toppcirkel här hemma också, så blir det väldigt mycket längre ifrån. Så där är det ju två namn som jag kan känna är lite så här under loppen i alla fall, för att se vad som händer.
Ja, nej, men HV har ju en hel en handfull spelare som inte gör poäng, och deras powerplay är återigen en fullständig katastrof med 5%. Och det där var ju något jag frågasatt inför säsongen. Vilka är nyförvärven som ska få fart på deras powerplay? Jag såg inte dem. Jag såg inte det i Linus Fröberg eller Juuso Ikkonen eller Axel Holmström eller Camara kunde jag för dåligt. Men, och det har ju visat sig nu. Så att där har du Juuso Ikkonen, tycker jag också är ett frågetecken. Sen funderar jag lite på Matt Bodie där. Han spelar mycket i Växjö, absolut, det gör han. Men är han den första offensive back som Växjö behöver? Jag tycker inte
riktigt
att jag ser det.
Han är sämst plus minus av alla backar
i
Växjö.
Ja, nu blir det snart brännmärkt av statsfansen här när du nämnde.
Ja, men jag måste ändå säga det. Det måste väl ge någon centimeter av sanning.
Ingenting, säger de. Nej, inte okay. Någonting. 0%.
Jag säger, jag bara säger det. Sen, och det är väl intressant ändå att Växjö som ska vara som bra lag. Nu har ju de misslyckats. Då är ännu värre, Jakob. Får jag säga en till plus minus statistik eller?
Du får göra precis vad du vill. Jag bara varnar dig.
Jag kommer säga plus minus statistik nu. Sen får ni tolka och använda den statistiken hur ni vill. Det är upp till er själva om ni stoppar den, slänger den i Nybroviken eller om ni stoppar den i munnen och tycker att wow, det här är facit. Sämt plus minus i Växjö hittills har alltså nyförvärvet Kanisa.
Jakob Forsback
Karlsson. Exakt, han har alltså då minus 6 hittills, men det säger ju ingenting. Som sagt då. Men intressant ändå. Intressant kan jag tycka. På något sätt lite intressant i alla fall. Jag tror inte att han är farozonen för att få lämna. Men Frölunda måste väl göra sig av med en forward? Jag säger så här. Jag tror Stålberg ligger i farozonen.
Stålberg har ju varit väldigt tydlig med att det inte finns ett alternativ i världen att han lämnar Frölunda och spelar någon annanstans.
Så mm,
att,
jag har också sett det. Men, ja. Men hur länge håller de ut nu när de fick tillbaka Fagemo också? Ja.
Kanske en eller två skador så är de jätteglada att de har det där laget som
ja,
de har.
Ja, de siktar ju gå långt i Champions.
Också, det är ju också en fråga, vem ska man göra sig av med? Lucas Raymonds situation är väl inte hundraprocentig i Frölunda.
Han kommer väl vara borta kanske två veckor också.
Det kommer han att vara, absolut. Men är det här han utvecklas bäst nu i Frölunda? Eller börjar man titta på andra alternativ där? Stålberg är ju så mycket Frölunda det går att bli. Han vill inte flytta. Och då är det frågan om vem ska... Jakob Petersson, han är en ung spelare från egna organisationen som man ändå ville... lite prestige att lyfta in honom i det här läget i år. Ska man liksom göra sig av med honom nu? Det är lite så där klurigt. Och sen kan det vara en eller två skador som löser hela problematiken också. Och det är ju inte helt ovanligt att det är en eller två forwardskador i en SHL-klubb heller. Just nu är Frölunda skadefritt, men det kan gå fort åt andra hållet också.
Hur länge kan man gå som Stålberg och inte få vara med riktigt? Alltså, när börjar man tappa form och motorn i kroppen? Hur länge kan man vara utanför att liksom spela 10 minuter på match eller 15 minuter på match?
Alltså... Ja, men det har ju mycket med timing att göra. Du kan ju träna hur mycket som helst, men matchsituationer är svårt att träna om du inte spelar match. Det är därför man spelar försångsmatcher, för att komma in i den här timingen som man har med passningar och blick och såna grejer. Så det är klart, ska han kunna komma in och leverera på en gång? Det är ju tveksamt. Så att jag tror säkert att Frölunda i alla fall tittar på alla andra alternativ, men han har väl en ganska saftig lön också som de måste ta hand om också, så att det är ju inte helt lätt.
Nej, och det är som sagt, han är ju väldigt bestämd själv. Annars kan man ju låna ut en spelare 3-4 matcher. Det har vi sett exempel på. Niklas Lundgren var nere i Malmö och vände förra året, gjorde några matcher, och det finns flera, så att det är ju ett alternativ, men jag tror inte att Stålberg är så sugen på att spela någon annan klubb. Och det har han ju sin fulla rätt. Han har ju ett kontrakt med Frölunda, så att det är ju inte
han måste också tänka på sin egen utveckling också.
Ja, och sen jag måste bara, visst är han så här ur göteborgare egentligen, ja, det var liksom
alltså,
jag är från Lerum, ja, den där släkten, så att, jag menar, då är han ju på något sätt hemma, va. Det är skillnad Nick Sörensen, för han flyttar ju hem nu. Han flyttar ju ner till Skåne. Han har ju spelat tidigare i Rögle och gått, jag vet inte om han gick på hockeygym i Malmö eller var någonstans då, men han har ju sina rötter där nere, och jag är ju dansk medborgare också. Så för Sebastian är det ju en katastrof, 29 år. Och ska behöva liksom byta klubb, byta till Timrå typ, och allsvenskan. Det är ju katastrof för honom.
Sen är väl ingen, Stålberg har varit utanför lagen en vecka nu kan vi säga det. Men du kan ju vara sjuk eller skadad och vara borta 2 månader. Så för den delen, så sen tror jag väl att han har väl kalkylerat och insett att han kan väl räkna också. Sett vilken forward det är. Jag är väl 12, 13, 14 någonting. Va? Så att det är ju inte någon chock liksom. Det är ju inte Axel Holmström som sitter på bänken, utan det är en spelare som definitivt har varit i farozonen för att hamna i den.
Jag sa alltså Stålberg, Tellan sa Axel Holmström. Hade du någon namn som du tryckte fram?
Ja, jag tryckte fram Ikonen, Josef Ikonen och Matt Bode där, och som två alternativ som kan få det tufft. Eller som inte riktigt lever upp till det de hoppas på.
Nu har vi Ville Leskinen som har gått ut och kommenterat lite grann att han inte stormtrivs i Färjestad. Ja, han gjorde svenskar också. Han gjorde, det får nog äta upp lite grann.
Ja, de gjorde en intervju sen på hemsidan där han berättade att han trivs jättebra.
Apropå rapportering från klubbar och media och så vidare.
Precis. Jo, så var jag. Så det är väl lite sådär torr humor liksom. Det är ju en norrlänning i Finland liksom. Så att det var väl inte sådär politiskt korrekt och sa exakt det man skulle säga. Samtidigt så kände jag väl att han var väl ganska sådär ärlig på ett sätt. Jag tror inte att han vantrivs där, men han sa väl som det var, att det var lite skillnad och han saknade lite sin familj och vänner, och det varit mycket Netflix och PlayStation och sådär, och på ett ganska så här torrt sätt jag tror man säger så kanske. Eller, men de är väl, det är finländska norrlänningar, de är nog ännu mer kortfattade.
Ja, är han från Kärpet?
Det är en Kärpet-kille big time. Så det är, och det var ju frågetecken runt honom inför, för många var ju förvånade att han lämnade Uleborg, för han är väldigt hemmakär och sådär.
Vi får se hur det fortsätter. En fin hockeylirare. Du hyllade väl honom för en vecka sedan, om jag minns rätt här, AB.
Ja, att... men en väldigt ojämn hockeyspelare. Jag kan känna lite fel bild. Jag tror nog att han skulle sätta lite mer avtryck på matcherna än vad jag gör. Men däremot ser man ju när han gör de här grejerna, alltså, de här målen han har gjort, och så att det finns en jävla skill i honom. Men han har ju lite problem också att han har Mikael Lindqvist då, som är lite på första positionen i den roll han vill ha och är ju svår att flytta på. Så att han läskade när han hamnar lite så här i andra vagnen där, och det tror jag inte riktigt gynnar honom.
Vi har gått igenom vårt manus, men vi har ju några minuter kvar. Vi ska försöka underhålla er, typ underhålla i alla fall, i 60 minuter. Ordet är fritt. Vad vill ni prata om? Gärna, det får gärna vara hockeyrelaterat.
Jag tycker alltid är roligt att diskutera tabellen på något sätt.
Tabellen. Liksom,
ja, men hur det har gått och sådär. Med inledningen här nu med lagen. Vilka har överraskat. Men det är ju inte alls säkert att ni brinner för det.
Så jo,
det
jag kan väl säga. Jag kände mig pressad här och jag fick skit för att jag... Vad var det jag sa? Vårt första program någonting. Jag sa att ja, det kan ta slut mellan Rönnberg och Frölunda eller någonting. Och var ligger Frölunda nu då? Avbryts du som att tabellen framför?
Ja, vad bra att du tog upp det där. Tvåa, för det tänkte jag på också. Jag tänkte nästan att du skulle få avge en ed här nu. Du säger efter
nej,
mig.
Nej, inte ed.
Säg efter mig. Jag Thomas Roos.
Nu låter det som det där Sandtrip. Jag lovar
jag
att jag ska
Thomas
ha...
Thomas Roos. Säg efter mig nu.
Ja, men jag måste ju få veta vad jag... Ska jag skänka all min skog till dig? Eller vad
nej.
Det?
Nej, jag Thomas Roos.
Ja, men är det någonting som jag kan...
Ja.
Ja, för det här har vi inte pratat om innan.
Du behöver avbryta i så fall. Ja,
okej, okay. Jag, Thomas Roos,
lovar att jag aldrig ska kräva Roger Rönnbergs avgång.
Ska kräva Roger Rönnbergs avgång
under hans återstående kontraktstid i Frölunda. Amen.
Amen. Men det var ganska tufft att behöva säga så, för att jag menar, det kan ju vara att ja, men då får jag stå vid det, då är det som det är.
Ja, då får
vi Frölunda är ju också ett så här bevis på, om vi satt här och hosta och fnös och hade oss liksom att Oskarshamn och Leksand ledde och det var krislag hit och dit och så vidare, va? Men tabellen jämnar alltid ut sig, så är det ju va. Eller vad mer gör du för spaning när du kollar på din tabell som du älskar?
Ja, det börjar rätta till sig där. Och det är imponerande med Rönnberg. Jag har ju själv, liksom, jag sa inför
de
förra...
De har ju bra laget också.
Absolut. Inför förra säsongen så var jag också, sa det ett väg själv, får han med sig laget här. Men man kan inte sluta imponeras av honom. Det är lite så med Rönnberg att fungerar inte så jobbar han ännu hårdare tills han hittar en lösning på det. Och sitter man på de två första matcherna så var det ju inte bara att de förlorade. Det såg ju bedrövligt ut, om vi ska vara helt ärliga. Framförallt mot Brynäs. Sen studsar man upp, vinner 4 raka matcher. Och visst, man har ett bra lag på papper, ingen snack om det, men både Tellan och du Roos vet att det är inte så enkelt så att vi bara får bra spelare och liksom spela bra tillsammans, så där har ju Frölunda verkligen gjort ett grymt uppsving, 4 raka segrar nu, 12 poäng, man har öst in mål framåt och är vi den här maskinen som vi förutspådde men som inte vi såg i början.
När du ser tabellen då, Tellan, vad tänker du då? Vad liksom, är det något som du säger?
Nej, men jag får fortsätta bara först med det här, att det känns läskiga att möta. Man ser nästan i blicken på motståndarna att det är jobbigt för dem och när Fröla pressar på liksom. Så är det. Och sen det som jag ser just nu, har ju Brynäs 2 matcher mindre spelare än de flesta lag, men vad händer där liksom? De började skåpa ut Frölunda totalt första matchen, tar en poäng andra och sen har det varit tyst efter arenabytet där uppe. Det har inte hänt så mycket.
En tränare också som ganska snabbt och tidigt dömer ut spelarna och tycker att de inte gör vad man har kommit överens om och att de ska skämmas och de ska få rejäl utskällning på träningen dagen efter och sådana saker. Det är lite, jag ska säga, lite skillnad ledarstil. Jag tittar lite grann på Sam Hallam här och lite sådär under Växjös tuffa perioder. Det där vet ju du bättre, Tella, men jag kan tycka att man ska definitivt vara konstruktiv kritik och så innanför väggarna. Så sen vet jag inte, ibland kanske man också måste ta sin egen del som ledare i, man kanske till och med ska ta en större del bara för att liksom skydda laget i den här punkten och liksom få ett förtroende från spelarna att fan, han går ut och liksom och tar skiten istället för att vi får den. Det tror jag kan bygga ett större förtroende. Om jag ska
absolut, jag är helt på din sida och det här diskuterade ju redan förra året lite grann när han tog över som huvudtränare också. Är han rätt man på rätt plats?
Har vi en ERP-monitorförbannelse? Brynäs har inte vunnit en match sedan man bytte namn från Galvrinken till ERP-monitorarena.
Karma.
Är det karma?
Ja, alltså jag säger ju inget. Jag var ute och skrev att jag har inga problem med att man byter namn på arenan för att få in pengar. Men...
Du har ju spelat till jobbing.com redan.
Ja, det har jag gjort också. Ja. apropå ingenting. Men där var det tomt på platserna. Men
det är också ett speciellt arenanamn. Det heter, idag ska jag gå till jobbing.com arena.
Ja, Glendale. Men det jag ser är ju också då att de har ju varit väldigt tydliga med att ja, vi har inga sponsorer på tröjorna och väldigt liksom utåt så. Och sen helt plötsligt tar man ett arenanamn. Så det gäller att vara ödmjuk i det också då, att man har valt ett annat sätt att få in pengar på. Men nej, jag är inte riktigt säker på att spelarna där orkar höra det här att man går ut utåt sett, gnäller på sina spelare. Det är lite som du säger, Abris. Jag tror att det är Sams väg, rätt väg att gå.
De lägger väldigt mycket smycken också i den här första kedjan då. Ja. Deschanel, Scott och Rudin. Bakom det så undrar jag vad Brynäs har. Bra spaning. Har du någon mer spaning över tabellen? Du som är den största tabellnörden i poddrummet här.
Så Rögle imponerar ju. Det har vi varit inne på lite kort här tidigare. Att det är ett lag som ser väldigt bra ut och som har en del sparkapital kvar också. Målvaktsspelet, jag vill inte vara helt såld, men de har bra statistik de här två, både Will och Rifalk är helt okej statistik. Sen jag har väl kanske inte riktigt haft den här supertrygga känslan, men klart tillräckligt bra för att liksom, för att Rögle ska vinna matcher i alla fall. Och det blir intressant att se vart det där bär.
Jag såg en match mot Leksand här i lördags och Leksand har ju startat året SHL bra. Tycker att de har varit med i alla matcher. Det här var första matchen. Ja, målmässigt var de med. Jag tyckte Leksand som tur att det stod 3-3 efter 10 minuter av sista perioden. Jag tyckte de hade tur att de ledde efter första perioden och så vidare. Rögle var klart bättre. De har en trygghet i försvarsspelet. Många som kör i anfallszon och så vidare. Va? Så det kan bli en oerhört kul fortsättning på serien. Och så fick de in Sörensen också med bredden där. Och så har de, jag vet inte, hur länge blir Britén borta? Alltså,
Det var väl lite oklart, men han skulle ju spela med ett akvarium om det behövdes i alla fall. Så att,
vad menar man med akvarium om man sitter och lyssnar på
det? Ja, det är sån här stor visirbur.
För att skydda käken.
För att skydda käken där. Men det kanske inte var så enkelt som man trodde.
Roger Johansson, störtkruka.
Ja, hade han en sån. Nej, men det är väl några spelare som har haft såna där under när de har haft den där typen av skador där. Så att,
det svåra blir väl där att se om man kan ha kontroll på pucken eftersom man är van att inte spela någonting. Nej, det är en risk. Kvar också åka ut och inte se någonting och bara känna att man blir smälld igen.
Och sen är det väl också, så länge Rögle går bra så tror jag inte de stressar med Britén heller.
Utan man har ju den förmånen.
Sen tycker jag det är häftigt det här med nykomlingarna då, att de kommer upp. Men tänk vilka tuffa utmaningar det är hela tiden, varannan dag. Va? Liksom Oskarshamn, åker man till Växjö där, får stryk hem, så väntar Luleå två dagar senare och så ska man liksom studsa upp. Samma med Leksand där man, alltså det är tuffa matcher hela tiden och det är därför också som man ofta tippar dem där nere, för att det blir något annat än det de är van vid. För du får aldrig liksom matcher där du kan gå. De måste gå så nära 100% hela tiden för att vinna matcher.
Och målvakten står på huvudet hela tiden.
Och det är ju det tuffa.
Sista punkt bara innan vi stänger butiken för idag. Leksand valde att bussa till Ängelholm i fredags. Tidig match lördag och sen bussar de hem. Leksand har valt att lägga väldigt mycket pengar på att spela budget. Varför tror ni, eller tycker ni, och berätta om det smart eller inte, drar man ner på resekostnader för? Är inte det märkligt?
Jag tror att det var en väldigt bra resvecka för dem i och med att de spelade tisdag och de spelade inte först på torsdag igen. Va? Så att de hade en match borta där och då tyckte de att då kan vi lägga lite kraft på.
Ja, men hur mår en hockeykropp om man sitter 10 timmar buss tällan?
Om man är äldre spelare så är det naturligtvis tufft.
Och de har ju bara äldre spelare.
Men jag tycker också att de har gjort rätt på lagt pengar på spelarbudget, för det kommer att blåsa, de kommer behöva de här.
Men hur mycket sämre blir man då som hockeyspelare om man sitter en buss 10 timmar och ser det? Och så har man ingen värmning på lördag morgon. Man kanske ut tar en promenad runt det här hotellet där borta i Ängelholm där som ligger vid Riksvägen, tappar namnet där. Klarar man studsa gången till kroppen? Du vet ju själv när du rullar ur sängen.
Men vad jag vet vad det kostar ungefär, men jag tror att det ligger mellan 110-150 000 för att hyra ett plan per dag. Alltså det ligger väldigt mycket pengar som du kan lägga på någonting annat. Okay. Och lägga det varje gång du ska resa liksom, så...
Men Leksand bussade ju till Oskarshamn fram och tillbaka några dagar innan. Jag fattar inte varför man inte flyger.
Nej, men det är ekonomiskt. Alltså spara pengarna. Ja, men de har ju lagt som sagt för mycket pengar och de vill ju bygga långsiktighet i Leksand, så att de inte gör samma fel igen och lastar in med massa pengar på spelare och sen går det inte vägen att de åker ur igen, utan jag tycker att det är någonstans rätt. Det är klart det är tufft. Det är ju inget snack om det.
Det är det jag försökte komma till, som du har suttit på de här bussen och du har åkt flyg också. hur mycket sämre blir man som hockeyspelare i matchen för att man har suttit buss 10 timmar dagen innan? Hur många procent? Är det en idiotfråga mig, eller?
Ja, så det är klart att det finns säkert någon så här fysiologisk nackdel med att göra det också, men jag tror att det mesta sitter mellan axlarna. Bestämmer man sig för att göra en bra match så gör man det.
Jag vet, många lag gillar det där, och som åka dagen innan, sova på hotellet där, få vara liksom i fred lite grann, kanske många som har familjer och sådär, komma bort från den här vardagen och slänga sopor.
10 timmar buss, jag hade ju...
Ja,
jag hade
7 och en halv i alla fall står det här.
Ja, 10 sa Leksand till mig i alla fall.
Ja, de har sagt, ja, 7.42 säger de här på hitta, men de kanske inte...
Ja, de ska ju käka lunch och du ska stanna och busschaufförerna får köra vissa antal. Och så...
Men jag tror att den stora anledningen var att man hade liksom en match på, vad blir det, 9 dagar i stort sett. Där. Då
ja, mötte Brynäs på tisdagen.
Och så, och så har man match på torsdag nu igen. Va?
Ja, så var det, ja. Jag bara undrar hur man mår i kroppen. Sitta så länge stel och så en tidig match. Man ska liksom ingen riktig värmning på lördagen där heller. Utan man ska
och ska
bara...
man göra det, ska man egentligen göra i början av säsongen också när kroppen är fortfarande hyfsat hela. Det är värre i slutet av året när höstmörket och allt det här kommer och det blir tuffare bredare matcher när det gäller ännu mera.
Det kanske var Ritola som hade bestämt det.
På grund av, du får ta den storyn.
Han gillar ju inte, han har ju problem att flyga med sina öron. Ja. Så han kanske fick igenom det på något sätt.
Ja. Han har en klausulen i kontrakt.
Men hur mycket bestämmer ni spelare då? Och hur man ska resa?
Ingenting.
Det är bara
man frågar, ibland så frågar man vilken tid man ska åka, vad som passar och sådana grejer. Det, men sen vem som bestämmer flyg, så var det i alla fall hos oss.
Men du, om man spelar en bortamatch i Ängelholm där, så känner man, jag har ganska bra pengar. Jag flyger hem. Jag tar en hotellna till och så flyger jag hem på söndag.
Som spelarna?
Ja, får man göra det?
Nej, det får, alltså det om du har en dag, om du har en dag ledigt så får du väl stanna kvar och sen välja om du vill, vad du vill göra sen. Det får du väl göra, men annars är det bara att åka med laget och hela läget. Det är inga fotbollsfasoner på hockeyspelarna. Det är det
jag tror Nylander gjorde något sånt där faktiskt, om jag minns rätt, att han spelade med Rögle, att han flög när de andra buss och så, men han kanske har en särposition i det här laget då. Bra tugg, vi har faktiskt passerat över 60 minuter och den här hockeyveckan då, förresten, är det hockeyvecka för dig, Tella, nu? Stämmer det att du har blivit hockeyledare eller hockeypump på Ingarö?
Hockeypump har jag blivit, sitter i styrelsen på Värmdö Hockey och försöker lära mig den sidan av världen.
Och nu ska det toppas och nivåindelas.
Ja, precis. Gärna från 6-7 års ålder bara. Och sen bara köpa in massor med dyr utrustning. Liksom. Ja,
vill du bli tränare? Alltså, ser du framför att du vill ge tillbaka? Eller att du vill känna liksom, hettan och spänningen i ett omklädningsrum? Eller vad går du igång på?
Nej, det jag går igång på är egentligen att vara någon typ av stöttepelare för barnen och för... beroende på vilken typ av resa man gör. Det är den biten brinner jag nog mest för. Liksom. De flesta spelarna för tiden är så individuellt skickliga redan de kommer upp. Det är bara att kolla på Holtz redan nu. Han är ju 17 bast och är väldigt dominant. Liksom. Mm. Det hände ju inte riktigt när jag kom upp. Liksom, på samma sätt.
Är de målvakter dina två grabbar?
En vill stå i mål och den andra ska börja på hockeyskolan nu, har han sagt det i alla fall.
Okej, okay. Så du kan stå där med två målvakter?
På lördag morgon ute på Värmdö, så vill ni ha tag i mig då så vet ni vad det finns någonstans.
Spännande. Hur ser din hockeyvecka ut, Abris? Vad har du för roligt att suga tag i och vad ser du fram emot?
Brynäs-Djurgården imorgon ska jag på.
Stormatch.
Stormatch, ja.
Viktig match för Brynäs också i ERP Monitor Arena.
Precis, får se om någon studsar tillbaka här. Det är ju inte helt ovanligt att det är så SHL att man knyter näven efter några mindre bra insatser. Och sen torsdag blir det väl vanlig SHL-omgång och även på lördag där vi inte riktigt spikat var och hur och när jag ska vara någonstans.
Vad har du för drömknäck då den här veckan då? Vad vill du göra? Vem vill du intervjua? Vem tycker du är intressant?
Ja, jag har en intressant, men jag vet inte om jag vill sitta och säga det här. Det är ju att bjuda in.
Vi kan ta det på vår lunch efteråt.
Ja, absolut.
Jag ska åka till Malmö kanske.
Ja, nej, men jag ska kanske få ta en dejt med Daniel Stolt. Jag försökte få till det här i somras, men han hade inte tid.
Tror att den här podden har underlättat för att ni ska få en dejt?
Ja, man ska väl vara, alltså vi har väl en del att reda ut kanske.
Vi är ärliga, vi är journalister, vi slutar aldrig gräva, vi finns här för er, lyssnarna och även läsarna. Tack för att ni var med oss idag och så hörs vi om någon vecka igen. Ha det bra!